Himmelske far, tack att du vill vara med oss igen, att vi får studera om evangelisationsplaner som vi kan ha i vår församling. Jag ber att du ska ge oss en vision av vad du kan göra här i Helsingfors och att du ska välsigna den här stunden som vi har nu. I Jesu namn. Amen. Vi kan stå upp till Matteus evangeliet kapitel 28. Vers 18-20. Jesus sista ord enligt Matteus evangeliet. Och de borde därför vara mycket viktiga. Det står så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se jag er med er alla dagar in till tidens slut. Jesus ger sina lärjungar den stora missionsbefallningen, hela syftet med kyrkan, varför kyrkan existerar. Och det är att nå ut med budskapet till andra människor, att sprida evangeliet. Det är inte bara är det vår uppgift som kristna att vara vittnen för Jesus, men som församling så har församlingen organiserats för att sprida evangeliet. Det är inte bara för att bevara medlemmar, det är inte bara för att ta hand om och behålla status quo, om man säger så, i församlingen, utan poängen är att den ska växa, att den ska sprida sig. Det är därför den finns. Varför vi kommer att tillbe den för Gud är för att vi ska bli ännu mer effektiva för att kunna nå ut med budskapet till andra människor. Så det uppdraget som vi som kristna har fått. Ellen White skriver i löftestiden, sida 13. Den kristna församlingen har organiserats av Gud för att människor ska få del av hans frälsning. Den skulle tjäna mänskligheten och förkunna evangelium för världen. Så där har vi syftet med församlingen, om man någonsin undrar över det. Det är uppdraget som vi har fått. Vi ska titta på lite olika aspekter här. För det första är det uppdraget. Och det är helt enkelt evangelisation, om man får uttrycka det så. Och i ordet evangelisation så talar jag förstås inte bara om att få mer siffror i matrikeln. Utan det handlar om att göra människor till lärjungar. Att leda dem till en personlig relation med Jesus. Och att de därefter blir en del av hans församling för att fortsätta mer effektivt kunna sprida budskapet. Tills det når hela världen och Jesus kommer tillbaka. Så det är det första. Jesus kallar oss inte att sitta och vänta i kyrkan tills människor börjar fråga om vår tro. Faktum är att det var en kvinna som jag studerade med här i Finland som skjutsade hem mig en gång. Och hon hade varit på bibelstudie. Hon tyckte det var så underligt att jag och en annan medlem kom hem till någon och studerade bibeln med dem i deras hem. Hon ställde frågan till mig. Hon sa: Hur kommer det sig att ni är så pass vänliga att ni åker hem till människor och studerar med dem, att ni inte väntar i kyrkan tills människor kommer och frågar om sakerna? Jag sa, ja, orsaken tror jag det är för att Jesus sa att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi ska inte sitta kvar och vänta tills alla folk kommer hit och blir lärjungar. Nej, vi måste gå ut. Vi måste ta det här steget. Hon sa det. Hon tyckte att det är nästan för vänligt, sa hon. Det ni gör. Hon var så imponerad av det. Men det här är det vi behöver göra. Vi är kallade till att gå ut. Det kräver uppsökande verksamhet. Med full förtröstan på Gud. Det andra som vi kan fråga oss då är budskapet. Vad har vi för ett budskap att sprida För det räcker inte bara med att komma ut och prata med människor. Vad är det för ett budskap vi vill få ut? Ja, Jesus sa, gå och gör alla till lärjungar. I Markus evangeliet så säger Jesus, gå ut till hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Alltså de goda nyheterna om Jesus. I sista tiden dock så kommer det här eviga evangeliet att gå ut i ett speciellt perspektiv. Och vi läser om det i Uppenbarelseboken kapitel 14. Och vers 6 står det så här. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Okej, han har evangeliet som han ska förkunna till hela världen. Och lyssna på evangeliet nu. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Sedan så följer en annan ängel som säger att fallet är det stora Babylon. Som har gett alla folk att dricka av sin otuktsvredes vin. Sedan kommer en tredje ängel som varnar för vilddjurets märke och att ta emot det. Och som avslutar med att säga att i vers 12, i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och sen i vers 14 så kommer Jesus tillbaka. På ett vitt moln för att skörda. Så de här tre änglarnas budskap är det sista budskapet som når ut till världen innan Jesus kommer tillbaka. Och den inkluderar det eviga evangeliet som vi läste. Men det ges i perspektivet av att att stunden för Guds dom är nära. Att tidens ände är nära. Det är ett profetiskt perspektiv. Om man får uttrycka det så. Det är därför vi har kallat våra miniserier i Jakobstad för profetiskt perspektiv. Det är evangeliet ur perspektivet ifrån Bibelns profetior. Så de tre änglarnas budskap. Ellen White skriver så här i vägledning till församlingen. Vet ni, de här vita banden som det finns tre utav. Band 3 är det, sida 311. I särskild bemärkelse har sjundedagsadventisterna ställts i världen som väktare och ljusbärare. Och de har anförtrotts det sista varningsbudskapet till en förlorad värld. På dem lyser underbart ljus ifrån Guds ord. Ett arbete av största betydelse har anförtrotts dem, nämligen att förkunna den första, den andra och den tredje ängelns budskap. Ingen annan uppgift har så stor betydelse. De får inte tillåta något annat att uppta deras uppmärksamhet, säger de. Om det är någonting vi gör i församlingen som tar bort vår uppmärksamhet från att sprida de tre änglarnas budskap, så är det fel sak som vi gör. Vi har kallats till den här uppgiften. Det betyder inte att vi alltid i varenda sammanhang ska prata om de ska berätta hela de tre änglarnas budskap för folk. Det är inte det. Om vi har soppkök till exempel här, så är det jättebra. Det är en del utav det. Men om vi tänker att det slutliga målet med vår församling är att ha soppkök, punkt slut, så har vi inte rätt fokus. Det här kan vara en del i att leda människor vidare till de tre änglarnas budskap. Så därför, på alla styrelsemöten, om vi sitter och diskuterar saker som inte har någon relevans för de tre änglarnas budskap, så är det kanske så att vi behöver tänka om i våra prioriteringar på styrelsemötena också. Det här borde genomsyra allt som vi gör. Hon säger att det får inte tillåta något annat att uppta deras uppmärksamhet. Så det är budskapet. Sida 311, om det var någon som tog anteckningar. För det tredje så är det metoden. Vilken metod ska vi använda oss utav? Och för det så vill jag hänvisa till Hälsa för hela människan, sida 112. Där finns det ett citat som är så kraftfullt. Det står så här: det är bara Kristi metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem i deras behov och vann deras förtroende. Sedan bad han dem: följ mig. Vi hade det citatet senare, eller tidigare också. Men här så säger hon att det är bara Kristi metod som kan ge sann framgång. Och vad gjorde han? Jo, han umgicks med människor. Han som en som ville deras bästa. Han hjälpte dem med deras behov, visade medkänsla och vann deras förtroende. Och sedan så bad han dem att följa mig. Och jag vill att vi ska dela in det här citatet lite grann och fokusera och studera det. För det är ett oerhört viktigt citat. Man kan dela in den här metoden i tre huvudsakliga områden. Det första är kontaktskapning. Eller hur? Jesus umgicks med människor, han kom i kontakt med dem. Det andra var att han vann förtroende. Förtroendebyggande. Och den tredje vill jag sätta som beslutsfattande. Eller hur, han sa, därefter bad han dem: följ mig. Där har vi appellen som kom in. Om ni kommer ihåg, Ellen White sa att det var hemligheten till framgången som vi har som ett folk. Så de här tre aspekterna, vi går inte direkt och gör appeller till människor. Men det kommer en tid när vi behöver göra appeller. Men de här tre stadiumen är det som Jesus metod går ut på. Det är samma metod som bygger på lagarna om sådd och skörd. Sådd och vattning och skörd. Och ni vet, man vill få en planta att växa. Så är det första stadiet är ju att så. Men när man har sått så räcker det inte. Man behöver låta det växa. Man behöver vattna. Man behöver kanske plocka bort ogräs. Man behöver på något sätt kultivera, eller jag vet inte vad det rätta ordet är. Är det rätt ord? Kultivera. Ja, precis. Man får ta hand om den här plantan på något sätt så att den växer. Så jag kallar det för vattning, men det inkluderar ju mer än det. Och sedan har vi skörden. Och sen börjar man om igen med den här. När en person börjar följa Jesus så blir de också en missionär och så börjar de göra samma sak, i tanken. Jag vill bara berätta lite hoppfulla nyheter för oss här. Och när vi tänker om att vi ska nå hela världen med de tre änglarnas budskap så kanske det är någon som frestas att bli missmodig. Och de tänker: ska alla få höra om adventbudskapet? Är det möjligt? Vi är 7 miljarder människor och nu är vi 17 miljoner adventister. Kan det verkligen gå att hela världen ska få höra om de tre änglarnas budskap? Kommer Jesus någonsin att komma tillbaka? Jag tror att det kan gå mycket snabbt. Och om bara för att illustrera det. Låt säga att du som en individ börjar att studera Bibeln med någon. Och på ett års tid, så vinner du en människa till Jesus. Låter det oöverkomligt? Eller tror ni att med Guds andes hjälp så är det möjligt att leda en person till Jesus på ett år? Tror ni det? Ja. Låt säga att du gjorde det till din regel. En gång en person per år. Att du försöker att vinna en människa till Kristus per år. Men inte bara vinner du den här personen till Kristus, men du undervisar den om hur den ska vinna en person till Jesus också. Okej? Okay? Så efter det första året så har du, från att vara en person då, du är en individ. Och du, så efter ett år så är det två personer, eller hur? Men du har utrustat den här personen till att själv kunna ge bibelstudier och veta hur man ska göra. Så den personen vinner också en människa till Jesus på ett år. Okej? Okay? Så efter två år så är det fyra personer som är vunna till Kristus. Okej? Okay? Och efter... Men de lär dem också att vinna en människa till Jesus. Så året därpå så har du åtta personer som är vunna till Kristus. Okej? Okay, är ni med? Hur många år kommer det ta innan det blir 7 miljarder? Över 7 miljarder. Tills man har nått hela jordens befolkning med den här metoden. Någon som kan ha en gissning?
Det tar inte ens på ytterligare många år. Det multipliceras sen oerhört snabbt mot slutet där.
Helt klart. Vet ni, det tar under 30 år. Eller ja, drygt 30 år. 32 år tror jag räknade till. Då har hela världen hört om Jesus. Men en person börjar följa den här metoden. Tänk om 17 miljoner började följa den här metoden. Då skulle det gå ganska mycket fortare. Okej? Okay? Så det är inte omöjligt om vi bara gör det arbete som Gud har kallat oss till. Men om vi ger upp och vi tänker nej, det går inte, det är omöjligt att nå människor. Då kommer vi inte att nå människor för Jesus. Och vi kommer inte att nå världen. Men det kan gå mycket fort. Och sen tänker jag internet och alla andra metoder som människor kommer i kontakt med Jesus på. Det kan ske mycket, mycket snabbt. Om vi utvecklar en bra metod för att nå ut till människor på. Så, det var ett sidospår. Evangelisationsspiralen vill jag prata om nu. Evangelisationsspiralen är ett koncept som går ut på att ha aktiviteter inom dessa tre områden på en ständigt pågående basis. Ibland, den här metoden är förstås ingenting nytt. Paulus använder den och pionjärerna använder den. Att man skapar kontakt, man bygger förtroende och leder människor till beslut. Det som evangelisationsspiralen, som vi kallar det. Det som är unikt med den är att man gör de här sakerna parallellt med varandra. Jag kan säga så här att om vi önskar ha framgång, om vi önskar ha framgång i vår evangelisation i församlingen, så behöver vi förstå att evangelisation är inte en punktinsats. Och det är inte en engångshändelse eller sporadiska punktinsatser som man gör. Utan evangelisation är en ständigt pågående livsstil i församlingen. Det här är hemligheten. Om vi vill kunna få effektivitet i det här, så måste vi förstå att det handlar inte bara om att göra en engångsinsats. Ja, vi har en stor kampanj här någon gång och sen bygger vi alltid upp inför det. Och sen så hoppas vi att människor ska bli döpta, men blev de inte döpta så fungerar det inte den här metoden. Då kommer vi aldrig att få sann framgång. Vi måste ha uthållighet och vi måste ha entusiasm för att kunna få den här metoden att fungera. Vi måste ha en ständigt pågående livsstil i församlingen, en cykel. Vanligtvis så ser de här cyklarna ut på följande sätt. Att du har start här. Nu ritar jag år som jag ibland tänker. Jag vet att alla har olika bilder av året i sitt huvud. Men låt säga att det här är början av året. Här har vi januari. Och så går det vidare åt det hållet. Så ibland så startar man med en stor kampanj eller någonting, eller någon kontaktskapning. Låt säga att man börjar med kontaktskapning på en punkt här. Och så håller man på med det under en tid. Kontaktskapning. Och sen så byter man det. Okej, nu slutar vi med kontaktskapning. Nu börjar vi istället med förtroendebyggande. Okej, så håller man på med det ett tag. Och sen så tänker man att, ja, fram kanske hit. Och så har man en kampanj i slutet på året där man har beslutsfattande. Så här ser det vanligtvis ut. Och det är inget fel i den metoden i sig. Men
ingen gör kontaktskapning under tiden.
Precis, det är nackdelen. Att om man bara gör det här, så vad med de personer som inte har eller som söker efter kontakt här, under den här tiden? Då har man ingenting för dem. Och när man vill att människor ska fatta beslut, så kanske det är några som inte är redo att fatta besluten. Och då har man ingen verksamhet som förser deras behov under den tiden. Så evangelisationsspiralen, som vi kallar den, bygger på att man gör de här sakerna samtidigt. Att man har flera ringar. Så det var två och sen har vi tre här då. Och då har vi, det här lagret skulle då vara kontakt. Det här lagret skulle vara förtroende. Och det sista lagret skulle vara beslutsfattande. Då kan man fånga upp personer var de än är. Och då kan församlingen hela tiden vara öppen för människor, vilka stadier de än befinner sig i. En person kanske hamnar in här i kontaktcykeln och de kanske går några varv runt innan de kommer in i nästa steg här. Och det är okej. Okay. Men då får de ta den tid de behöver istället för att nu måste alla samtidigt gå över till den här fasen och så kanske man förlorar några personer där. Och den sista fasen här då, så kan det hända att det är någon person som är väldigt uppriktig och de kanske halkar in direkt på den här fasen och fattar ett beslut. Så människor befinner sig på olika stadier hela tiden och därför så har vi utvecklat det här konceptet. Och det har fungerat väldigt bra. Vi gjorde det i Malmö och i Norrköping och vi gör det nu också i Jakobstad som jag berättade om. Några... Jag vill lyfta fram några saker som man kan göra inom de här olika områdena. För att ge exempel. Det här är inte en uttömmande lista. Men det ger er en bild av vad jag menar när jag säger kontaktskapande verksamhet. Exempel på kontaktskapande verksamhet är Hälsoexpo. Vet ni vad Hälsoexpo är? Nej, jag har haft det. Vad bra. Jättebra sätt att skapa kontakt. Personer kommer in och bara får sin blodtryck testade. Dörrarbete. Vad menar jag med det? Ja, man går från dörr till dörr med olika saker. Det behöver inte vara enkätundersökningar, men det kan vara enkätundersökningar som man gör vid dörren. Det kan vara sympatiinsamlingen. Jättebra sätt att få kontakt med människor på. Det kan vara flygbladsutdelning. Man går och stoppar i brevlådor. Eller bjuder in personligen kanske. Kolportering är ett annat sånt dörrarbete som jag har valt att kalla det. Alltså olika sätt att man går till människor, man möter dem, man tar kontakt med dem. Men det är inte det enda. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Restaurangverksamhet har jag satt en annan kategori. Till exempel julbord, vegetariskt julbord, eller soppkök som ni har haft här. Jättebra sätt att få kontakt med människor på. Konserter är ett annat. Julkonsert till exempel. Vi hade en sådan i Jakobstad och i Kimito till exempel. Jättefint. Människor uppskattar de sakerna. Man får passa på speciellt i sådana tider när människor är andligt intresserade. Så det är några exempel, men egentligen är det bara Guds ord och fantasin som sätter gränser här. Vad med den andra? Vattningen. Eller det förtroendebyggande stadiet. Exempelvis är vegetarisk matlagningskurs eller demonstration har vi faktiskt någonting som vi har, som vi gör i Jakobstad, som Hulda kommer att hålla i nu på måndag faktiskt. Det är istället för att man har en kurs som man har samma deltagare, kanske bara åtta, några få deltagare åt gången, så har man en demonstration där man lägger upp allting som ett matlagningsprogram och så visar man hur man lagar ihop allt det här inför en publik. Och det har varit jättepopulärt. I Jakobstad så hade vi nästan 30 personer som kom dit och betalade för att komma. Så får de smakan på maten efteråt också. Så det här var väldigt effektivt. Och så fick vi kontakt. Vi fick alla skriva sin e-mailadress och sina kontaktuppgifter för att de ville ha mer information om när nästa matlagningsdemonstration kom. Okej, nu samlar vi ett register på dem. Och vi kommer inte att skicka inbjudningar till våra möteserier till de här personerna. För de är inte på det stadiet än. De är i kontaktfasen här. Och vi vill inte skicka mailbomba dem med allt annat religiöst material som de inte har bett om. Då förlorar vi förtroendet. Nu måste vi bygga upp ett förtroende så att de sedan kan halka in här. Och sedan så förhoppningsvis så kommer de också att komma till det här beslutsfattande. Några andra exempel. Hälsoföreläsningar. Och det här är exempel på dem. Det är inte så att man behöver göra allt de här överhuvudtaget. Rökavvänjning. Ja, 5 dagars sluta röka kurs. Depressionsåterhämtning. Det har ni haft här va?
Ja.
Jättebra. Vänskapsevangelisation kallar jag en annan sak för. Och det är till exempel sociala träffar. Idrottsträffar eller utflykter och sådana saker. Så man tar med de personerna som är andligt intresserade och bygger ett förtroende. Som sagt, det är fantasin som sätter gränser. Bibelstudiegrupp sätter jag här. Ja, jag sätter bibelstudiegrupp i vattningsfasen, för det är inte i en bibelstudiegrupp som människor fattar beslut. Om man har en grupp på kanske 10 personer som sitter och studerar, så är det inte läge där att ställa personliga beslut. Vill du börja följa sabbaten eller vill du ta emot Jesus som din frälsare? Utan det här är snarare ett forum där man kan hålla en människas intresse vid liv. Så sedan när de är mogna så börjar de ställa frågor till dig. Du, vad med den här frågan? Den har vi inte tagit upp här. Och säga, jättebra, vi skulle kunna studera det på egen hand efteråt. Och då kan man komma nära en person och då kan de också fatta beslut. Så, skörd. Vad innefattas i det? Jo, personliga bibelstudier. Det som vi har pratat om under hela den här veckan nästan. Personliga bibelstudier är det primära sättet att leda en människa till beslut. Ett annat sätt är förstås också möteserier. Men jag har märkt att möteserier kan också vara kontaktskapande. Ni ser att de här överlappar varandra en del. Man kan inte helt hårdra det. Men möteserier är antingen långa eller korta. Men om vi tänker den här cykeln, eller spiralen som vi tänker oss i, så har vi i Malmö så utvecklade vi ett koncept som vi kallade för miniserier. Som är 4 kvällar i rad där vi har möten på. Och då har vi från, då har vi till exempel under ett halvår så kan man ha upp till 3 stycken miniserier. Hade vi i Malmö till exempel. Och då får man reklam 3 gånger för en och samma sak. Om vi hade slagit ihop allting och gjort en stor serie utav det, så hade det nog varit färre som orkat komma på allihopa. Och sen hade vi inte fått ut lika mycket reklam. För varje gång så gjorde vi något nytt tema. Och då presenterar vi de 3 änglarnas budskap. Och det är en utmaning, för man måste kunna paketera det så att en person kan komma helt utifrån på första mötet och ändå kunna hänga med helt till slutet. Så det är en liten intressant utmaning, men det är evangelistens problem att lösa det. Den tredje saken som jag vill ta upp här i skörd är appeller. En beslutsfattande kultur, skriver jag. På våra gudstjänster. Eller i andra sammanhang. Att odla en anda eller fostra en kultur utav ställningstagande och respons i församlingen är någonting som hjälper människor att fatta beslut. Om man aldrig blir utmanad på gudstjänsterna till exempel. Om man inte har den här kulturen av att visa respons. Att det kan vara så enkelt som att liksom säga amen. När man tycker att någonting låter bra. Att man visar att det är en verklighet för mig. Och den predikantens uppgift är också låta medlemmarna eller de åhörarna ge en respons på budskapet. Alltså, som vi talade om med appeller till exempel. Och det behöver inte alltid vara en stå upp appell eller en komma fram appell. Det kan vara, vill du böja ditt huvud med mig just nu i så fall, om det är din vilja. Skulle du vilja böja ditt huvud med mig nu i det att vi ber att Gud ska hjälpa oss? Eller räck upp din hand. Om det är så att du önskar att säga till Jesus att jag vill ta det här på allvar. Skulle du vilja visa det med en handuppräckning just nu i så fall? Alltså, det behöver inte vara så stort. Men det kan vara så stort också. Som att stå upp. Och nu är det här ett budskap som är viktigt att ta ställning till. När en person gör en fysisk respons. Så händer det någonting i ens sinne. Det stärker det här beslutet mycket mer. För man säger, ja men jag har ju stått upp inför andra och sagt att det här är någonting jag vill göra. Än om jag bara gör det i mitt eget hjärta och säger, jo men Gud, jag vill göra det. Men man ställs inte till ansvar hos andra också som ser att det här är någonting som jag själv väljer att göra. Så det här är ett exempel på vad man kan göra i de här olika delarna. Och hur det har fungerat i Malmö. När vi var där så hade vi i stort sett de flesta av de här delarna. Förstås, vi var 2 personer som var anställda. Eller vi var 3 personer som var anställda till en början där. Så sen var vi 2. Och vi hade stort stöd från Lifestyle TV också. Så vi kunde göra ganska mycket av det här samtidigt. Och efter ett års tid utav arbete så hade vi inga dop. Vi hade många personer som var intresserade. Men det var ingen som hade kommit in i den här slutliga beslutsfattningsfasen ännu. Och många medlemmar kanske kände att ja, men nu har vi lagt ner massor med pengar på det här arbetet. Och vi har inte fått se någon verkligt resultat. Kanske någon frestas att tänka. Men vi visste att Gud hade kallat oss till att göra det här uppdraget. Och vi trodde på att det gick att nå människor även i Sverige. På Folk sa till oss att sådana här metoder fungerar bara i Amerika. Det går inte här i Sverige. Men vi trodde på att det kommer att gå. Men vi förstod att vi behöver uthållighet. Uthållighet och entusiasm. Det finns ett citat ifrån Ellen White där hon skriver: i proportion till den entusiasm och uthållighet med vilket arbetet utförs kommer framgången att ges. Så vi fortsatte med det här. Efter 1,5 år så hade vi 2 personer som hade döpt sig. Och sedan efter 1 år till så hade det blivit 4 eller 5 personer. Sedan efter 3 års tid, då lossnade det verkligen. Personer hade, det var många av dem som kom till den här sista delen. De började att avgöra sig. Först så var det när några personer döptes, så gjorde pastorn en appell då. Och personer ställde sig upp och sa: jag vill också bli döpt. Jag har sett det här som den här personen gjorde och jag vill också ta det här beslutet. Och när de personerna sedan döptes några månader senare, när de var redo för det, så gjorde pastorn igen en appell och då stod det fler upp. Och så fortsatte det. Gång på gång på gång på gång. Under den här tidsperioden som vi var där, i slutet av de här 3 åren, eller om man tar 3,5 åren ut efter det, så är det över 20 personer som döpte sig där. Det är allt Guds verk, hur han arbetade. Men vi behövde vara uthålliga, vi behövde fortsätta att göra det här arbetet. Så vi var så taggade över det här så vi fortsatte med det också när vi kom till Norrköping, jag och Dan. Flyttade dit. Och i Norrköping så jobbade vi 1,5 år. Kom ihåg, det tog 3 år innan frukten verkligen visades. Men 1,5 år tog det i var vi i Norrköping. Och vi hade en hel del personal där också som hjälpte till. Det var ett speciellt projekt som vi hade, ja.
Det tog 3,5 år
från min mamma och pappa. Wow. Vissa går det fort för. Andra tar det längre tid för. Och speciellt när man ska starta upp ett projekt så tar det lång tid. Alltså det går... Om man inte har gjort någon typ av utåtriktat arbete innan direkt, så ska man starta om från noll och då blir det segt. Men efter ett tag så börjar det flyta på och då kan personer lättare fatta beslut. För då är församlingen är redo för att ta emot medlemmar också på ett helt annat sätt. Och då kommer Gud att sända det. I Norrköping så jobbade vi 1,5 år. Vi följde samma principer. I slutet av de 1,5 åren så... var det inga personer som hade döpt sig än. Men vi hade regelbundna bibelstudier med 50 personer. Och jag lämnade det arbetet och åkte till Jakobstad. För att det fanns personer som kunde ta över det arbetet. Och det som hände var att jag åkte tillbaka dit till Norrköping nu i november. Och då hade de sina första dop. På 13 år hade de aldrig haft ett dop i Norrköping. Församlingsmedlemmarna var helt berörda. De var väldigt så här tveksamma. Ja, kommer det här verkligen att gå? Men om vi är uthålliga och använder oss av Guds metoder så kommer det att ge resultat. Och nu i februari så var det en till kille som döpte sig. Och många fler som håller på att förberedas för det här. Många fler som har tagit ställning också. Så jag är fullt övertygad om att om de fortsätter med det här konceptet. Och så kommer det bli en mycket stor skörd där så småningom. Så vi har börjat göra samma sak i Jakobstad. Och vi har fått respons. Vi har fått kontakt med människor. Det är till och med det går fortare där nu än vad det har gjort i Sverige faktiskt. För det är flera personer som jag har dopsklass med just nu redan. Och så Jag säger det här bara för att inspirera oss och så att vi kan se att det fungerar också i Finland. Det fungerar i Skandinavien. Det är ett koncept som Gud har välsignat på många olika orter. Och jag är fullt övertygad om att han kan göra det här även i Helsingfors. Och jag vill inte säga åt er att ni ska göra de här och de här sakerna. Ni vet vilka gåvor som finns i er församling. Hur mycket ni klarar av att göra. Men mitt förslag skulle vara att ta någonting utav de här, någon del i alla fall, ifrån de här olika stegen. Och börja göra det på en kontinuerlig basis. Kanske under ett halvår så har man nått ifrån de här delarna. Och så fortsätter man med dem. Och ett halvår så kör man nya saker igen. Eller ni får avgöra själv hur mycket ni tror att ni klarar av det. Men det här är någonting som förstås styrelsen måste vara med på. Någonting som hela församlingen behöver säga. Det här är någonting som vi önskar att göra. Det som församlingsmedlemmarna verkligen behöver lägga ner energi på, det tror jag är den här personliga bibelstudierna. Just med tanke på att det finns inte speciellt många anställda personer i Finlands svenska adventkyrka. Och här kan vi göra en skillnad. Vi kan studera med en person under ett år i alla fall. Vi behöver inte studera med så många som jag studerar med, för jag gör det på heltid. Men att ta 2 timmar i veckan, det kan nog de flesta av oss klara av. Även om vi har arbeten. Men det är den största delen som jag tror behöver finnas i det här konceptet. Det är basen liksom. Och sedan så lägger man såna här saker för att skapa de här kontakterna. För att skapa möjligheter att vittna. Och så småningom så kommer, jag är fullt övertygad om att Gud kommer välsigna och leda människor till beslut. Men jag skulle vilja utmana er till att verkligen på allvar fundera över en genomtänkt plan för församlingen. Det kanske redan finns och jättebra i så fall. Men just en genomtänkt evangelisationsplan, att vi vill om 3 år se det här hända. Vi vill göra de här olika evenemangen, eller vi vill att det ska komma fler personer till våra gudstjänster, eller vad det än kan vara som man har för mål. Och sedan ta de sakerna som vi ser att, ja men vi har ju någon som är läkarkunnig som kan ge föreläsningar, då kan vi använda oss av den personen. Eller någon som är bra på att laga mat, ja men då kan vi använda oss av det här. Eller man får se vilka gåvor som finns i församlingen och ta de sakerna som man kan använda sig av.